Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg, och alla hugade lyssnare där ute i stugorna.
Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Förr i tiden så var det liksom i butiken, det här som var framme vid kassalinjen, någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen, eller någon liksom plastleksak, eller, och nu är det kanske liksom Swish till någon mascara fast de har 30 stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt 1 000 kronor sedan barnet föddes på den här meningslösa konsumtionen i månaden, så hade jag kunnat spara ungefär 100 000 kronor var till Iris och Rut.
Ja, otroligt.
Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha.
Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns Länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka Länsförsäkringar för det här, eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket, Länsförsäkringar. Like a raven, it's time to get this party blazing. Ja, hallå och varmt välkomna ska ni vara till Pappapodden, avsnitt nummer 341. Bertil Ingvar.
Otroligt kul där att det här är vår sista semester edition. Du har ju slutat semestra för länge sedan, men alltså att det är semester edition av podden innebär att vi spelar in den redan dagen innan den släpps, och vi gör det med bandspelare på varsitt håll. Sen kommer vi sitta i studion som vanligt. Men vi har fått rapporter om att det ändå är verkligen semester edition för dig, eftersom du sitter och häller i dig sprit på andra sidan.
Jag tror nog att jag
16:30 på eftermiddagen.
Jag tror nog att jag är, alltså du vet, jag tror nog att jag är lite, på ett sätt är jag nog lite fullast om jag varit någonsin när jag spelat in podden. För att det är det här, och jag vet inte om du minns det från när du drack, alltså när man har gjort en grogg och sen så tar man liksom de första, man har hällt i sig halva. Man får, det går ju ut i huvudet ganska fort när man dricker sprit, alltså innan det lägger sig. Förstår du vad jag menar? Det här första liksom kicken. Så jag är mitt i den. Så att det är en väldigt speciell stämning.
Ja, man märker ju på det när man pratar med dig, att det är någonting.
Ja, någonting är det.
Och, så det känns lite kul. Själv blir jag helt bakis för att vi käkade en sen lunch på Palmyra Kebab. Och det är så jävla mycket mat i Årsta. Så att jag behövde skjuta fram poddinspelningen en kvart och somna. För att det blev för mycket mat på mig helt enkelt.
Men var du själv då, eller var du med ungarna?
Med hela familjen.
Och äter de då falafel eller?
Nej, för att Iris vågar inte äta det, för att hon har reagerat på det förut.
Ja.
Och så allergiskt. Jag tror att det kanske var tahina hon reagerade på i hummus, men hon vågar inte äta det.
Nej.
Så de åt pommes frites och sallad och såser. Men vi njöt av det.
Vad åt du då?
Jag åt kebabtallrik. Men jag har börjat kalla mig, fast de ifrågasätter det nu, men jag har ju börjat kalla mig, alltså jag är så glad att barnen är vegetarianer. Först var jag ju jätteledsen för att hela mina grillmiddagar föll och sånt där. Och jag liksom famlade efter min identitet. Och så här, vem ska jag vara nu? Men nu har jag gjort en reorientering och liksom mer rider på deras vegetarianism. Att jag är liksom stolt över den. Och att den får, den verkar, alltså den gör mig som en lite mer progressiv person. Att förut var jag liksom en vanlig gubbjävel som grillade 7 kilo kött på kvällen. Men nu är jag en som gör olika så här, grönkåls lasagne med solroskärn och havremjölksgrädde. Alltså, ja. Förstår du? Jag står och mixar, först så rostiga solroskärnor och sen så mixar jag dem i havregrädde.
Ja.
Kan du tänka dig det? Kan du se mig göra en sån sak framför dig?
Ja, nej. Alltså det som jag kan göra är ju att jag kan se det för att jag vet att du är jävligt principfast, men har du bytt princip så gör det också jävligt liksom principfast. Och blir väldigt, väldigt konsekvent i din nya princip.
Nej, men egentligen så är det bara så här att jag vill att mina barn ska äta någonting. Jag tycker det är så jävla oskärmigt att göra en middag och sen så bara liksom, om köttet är huvudgrejen, så bara plockar man bort, så det som är kvar till barnen är kanske liksom klyftpotatis. Och sen så steker man lite djupfryst korn eller umpf eller något skit.
Nej, för fan, vad deppigt.
Så att jag vill försöka lära mig. Och sen så dessutom så har jag testat, jag har inte vågat säga det till någon annan än barnen, men jag har börjat säga till barnen att jag är flexitarian.
Vad är liksom definitionen på en flexitarian?
Alltså flexitarian är jävligt bra, och det är väl det som jag vill vara då, om jag ska försöka hitta mig själv i deras vegetarianism.
Ja.
Det är att man, det är inte så att man förbjuder sig själv att äta någonting, det är bara att man väljer ganska ofta bort kött. Och när man tar kött så är det väl mer ett val. Så du äter allting, men du är kanske lite mer försiktig med vissa saker. Till exempel animaliskt protein då.
Där slentrian falukorvsätandet i korvstroganoffen kanske man undviker då.
Ja, men exakt. Men sen har jag ju slutat äta kött i veckorna.
Okej. Okay.
Helt liksom.
Det är ju väldigt... Det är väldigt fint av dig.
Ja, utom i för sig. Och jag har 2 dubbla cheese i torsdags i för sig. Det är ett undantag.
Men cheeseburgare är väl inte kött? Det är väl, nej. Det är väl cheese liksom.
Nej, förresten. Och sen så åt jag på Babas i fredags. PB-burgare.
Men jag tror hamburgare är väl inte kött?
Måndag, tisdag, onsdag. Sen så verkligen valde jag. Alltså, så här, jag var otroligt noggrann med att då välja hamburgarna på torsdag och fredag.
Ja.
Om du fattar. Men dock, så igår så ville Rut ge mig på ICA Kvantum ölkorv. För hon vet att jag älskar. Då sa jag så, nej. Tack snälla, men jag är flexi.
Då valde du bort det. Men
sen väljer ju bort också här skinka på mackan och sånt onödigt liksom.
Li var ju när vi träffades, eller ja, hur man fan ska se det, vi träffades så många gånger, men när vi blev ihop liksom och träffades andra gången om man säger, då när vi var i 20-årsåldern, då var hon balloni-vegetarian.
Vad heter det?
Balloni-vegetarian. Det är inte lika känt som de andra.
Balloni?
Hon fick käka balloni, alltså korv.
Jaha, hon fick bara äta korv.
Ja, eller hon fick äta allt. Alltså, vegetariskt fick hon äta vad som helst. Så att det var inte bara att hon var hänvisad i balloni. Men ifall hon skulle käka kött, då fick hon äta balloni. För att hon älskade balloni så mycket.
Men balloni är inte den sån här som ett mackpålägg, som en stor, jo, tjock skivad falukorv?
Jo, precis. Det är ju balloni. Alltså, det är väldigt amerikanskt. Men jag tror att det blev liksom att hon gillade korv på olika sätt. Så då fick hon äta korv.
Mm. Men jag tycker i alla fall att det här känns väldigt kul, den här flexigrejen. Och det som jag har märkt framförallt, det som är den stora lärdomen hittills, det är ju hur bra det är med linser.
Bra, alltså...
Hur gott det är och härligt på alla sätt. Att göra en så här soppa slash gryta på röda linser.
Ja, det är gott. Det brukar jag göra. Jag har ju min bulgariska linssoppa i vår kokbok. Det är bara att slå upp där hemma. Den äter vi ju...
Bulgarisk?
Ja, den heter det. Bulgarisk, ja. Linssoppa i vår kokbok. Det är
ju grekerna är väldigt kända för sin faki.
Vad säger du?
Ja, men tydligen så. Den mest kända liksom, linsgrytan är grekernas faki, som är just en gryta på röda linser.
Ja. Men hörru, vad tror du går mest hem hos brudarna? Att du är flexitarian eller att du har mustasch?
Det är ju en annan grej som hänt den här veckan. För om vi säger då, så där vegetarianismen har ju pågått ett tag, men nu är jag verkligen anammat det och sett att jag kanske kan få ut någonting av det. Jag tror att det går hem ganska bra. Jag har fått, när jag la upp en bild på en grönkålslasagne, så var det rätt många som slider in i mina DM och skickade hjärtan.
Det blev rätt många pattar i ditt
DM. Ja, det får man säga.
Ja, det är härligt. Sen uppmuntras.
Att... Ja, verkligen.
Det här är inte bara GTN som talar.
Och, men sen så mustaschen, det var att förra helgen så var jag i Nyköping med Martin, min svåger, och min andra svåger, minnas kille eller man Erik. Mm. De hade mustascher.
De hade det från början?
Ja, precis.
Jaha.
Och jag tyckte det såg så jävla härligt ut. Så att jag frågade Martin om han hade en trimmer. Då hade han, så jag gick upp och rakade av mig skägget.
Mm.
Bara på impuls. Och sen så la jag upp en omröstning på Instagram. Så här, ska jag ha mustasch eller inte?
Ja, det var ju nej. Det såg jag.
80% röstade mot mustasch. Mm. Och 20% röstade för. Och det speglar ungefär köns... underlaget på min Instagram.
Jaja.
Det är ju ungefär 80% kvinnor som följer mig och 20% män.
Så och brudarna vill inte ha det?
Nej, i princip alla kvinnor var mot och i princip alla män var för.
Så då drog de tillbaka sina pattar som de hade skickat då på grönkålslasagnen?
Ja, just det. Fast det hände ju senare. Men så
skulle ja, det var i fel ordning. Mm.
Ja, precis.
Okej. Okay. Så då kan man säga att det hände ingenting i ditt DM. Alltså för att först var det mustasch och sen kom det grönkålslasagne. Så att det var liksom, folk visste inte hur de skulle hantera det här.
Ja, men det var ju många som skrev till mig på DM samtidigt. Att hur kan du ha, alltså det är väldigt fult och den där kan du inte ha kvar och sådana där saker.
Ja.
Det var folk som bad mig att ta bort den. Och sen har jag märkt nu under veckan att män tittar liksom väldigt uppmuntrande på mig. Kärleksfullt. Och män som jag pratar med berömmer min mustasch och tycker att den är väldigt schysst och så här. Och John Kingstedt, allas vår Jesus, alltså min löparkompis, han som sprang med barnvagn en mil på 32 minuter. Han skrev direkt till mig så här att det där är ju perfekt, en otroligt snygg din mustasch och det är perfekt för dig som älskar bastu. Det här kommer öppna en värld av möjligheter för dig. Och den är fantastisk. Och sen så skulle vi träffas i fredags och springa. Och då frågade han innan, jag hoppas att mustaschen är kvar.
Men John Kingstedt måste jag säga. Alltså det finns olika typer av mustascher. Jag vet precis var din hamnar. Det finns ju dels så finns det ju den här, minns du han, finlandssvenska skådisen i Tre Kronor. Jag kommer inte ihåg vad han heter nu, med Flint.
Ja, just det.
Och som hade mustasch. Det finns ju den, det är ju en klassisk 40-talistmans mustasch. Som ju är liksom, den är ingenting. Det är bara en jävla mustasch. Sen så finns det ju den som är lite mer liksom...
Håkan Juholt är väl samma kategori även om han är 50-talist?
Ja, det är han. Det är han. Den
är liksom... Alltså så här mustasch som är själv. Det finns inget ironiskt raster eller något sånt där. Det är bara... Det är någon som ganska ung, i ung ålder valde mustaschen. Och Håkan Juholt, det kan du klippa in om du orkar. Han har ju, fick ju en fråga om sin mustasch.
Ja,
och pratade liksom väldigt så här allvarligt och eldfängt om hur seriös man måste vara kring sin mustasch när det ska bli ordentlig.
Det viktigaste är att man inte slarvar. Utan att man är beredd att ta ansvar för sin mustasch. Det är ungefär på samma sätt som att ta hand om en liten valp. Som man vill ska växa upp till en stor trygg vovve. Det går inte att slarva. Du måste vara konsekvent. Du måste orka stå emot trender och tendenser. Du måste vara övertygad om att den håller över årtionden.
Ja, det kan vi lyssna på. Och det är en typ av mustasch. Sen så finns det ju, jag vet inte om det egentligen är två. Det finns ju dels den här klassiska, många säger så här porrfilm. Men jag tycker, och det är väl Ron Jeremy man tänker på då främst. Ja. För han hade ju mustasch. Men sen finns det ju också den här lite mer Burt Lancaster. Alltså det här lite mer hunk.
Macho-mustaschen.
Ja, macho-mustaschen, ja, precis. Som ju, de är ju lite grann besläktade någonstans, de två.
Ja, men jag tycker egentligen alla de där tre hänger ihop. Att det är ju folk som bara valt mustasch för att det är ett val som man kan göra.
Ja, men som uttrycker någonting olika. Jag vet inte om det kanske är ens grundkonstitution som säger vad det är. Sen finns det också den homoerotiska mustaschen, alltså Tom of Finland.
Ja, just det.
Som ju är lite...
Ja, men det är ju samma som den här macho-mustaschen.
Ja, det är lite samma. Fast
med läder och så.
Ja, och man vänder lite på att då blir det här macho blir något liksom bögigt istället. Att det blir alltså en macho-bög. Men sen så finns det, och det är där jag tycker, nej det finns ytterligare en i och för sig som är den ironiska, och det är ju David Sundin.
Ja, det är Henrik Schiffert sportade ju, David Sundin. Ja. Henrik Schiffert hade länge på samma sätt som han ungefär samtidigt som han döpte sin son till Janne så hade han mustasch, ja. Liksom, som ju var ironiskt. Som ironiserade över 40-talister och 50-talister som hade riktiga mustascher.
Men David Sundin, skillnaden mellan David Sundin och Henrik Schyffert är att Henrik Schyffert har ju inte mustasch längre. Han kan ha det ibland. Nej. Han har ju väldigt, väldigt liksom flyhänt förhållande till sitt skägg, sin ansiktsbord. Han kan ha lite vad som helst. Men David Sundin har ju mustasch för jämnan. Han var ju tvungen att raka av den när han skulle, för han skulle spela Dynamit Harry nu i nya Jönssonligan som kommer. Och då rakade han av mustaschen. Han såg ju väldigt märklig ut. Och han, där sitter ju mustaschen likt Juholt eller finlandssvenska skådisen i Tre Kronor, alltså som en smäck. Alltså den passar in i ansiktet. Det är liksom...
Ja, men det är ändå, okej, det kanske inte är en ironisk mustasch, men det är en humoristisk mustasch.
Ja, visst. Han är ju inte anspråk på att liksom vara snygg i den. På så sätt. Sen så finns det John Kingstedt-mustaschen som ju är besläktad med Johnny Depp-mustaschen. Och den är inte en mustasch i ordets rätta bemärkelse. För att om man tittar på John Kingstedt, jag har aldrig träffat honom i verkligheten, men tittar på Instagram så har han ju också skägg. Fast han har ju väldigt gles skäggväxt. Så det är ju...
Inte alltid just nu. Ja, det kanske... varför hedra mig, men nu har han rakat bort allt utom mustaschen. Så att ibland så är det ett helskägg som framstår som en mustasch och ibland så är det en mustasch.
Men det är ju mer, alltså precis som Johnny Depp, att det liksom är att det är ganska, alltså skägget är väldigt liksom poröst och sen så finns det, där det växer som kraftigast, det är mustaschen, så det är den som blir mest markerad bara när man liksom egentligen inte rakar sig så mycket. Så att det är väl de alternativ vi har. Och då undrar,
men det tycker jag är en väldigt bra genomgång.
Ja, men alla undrar ju nu var du hamnar. Och du hamnar ju såklart...
Kan du gissa?
Men du hamnar ju där i den macho Burt Lancaster bög mustaschfacket.
Ja, det är det jag försöker. Alltså att jag har,
men det är ju
mustasch...
där du hamnar. Det är ju inte Juholt och det är inte ironiskt. Och det är ju inte, du har ju en kraftig skäggväxt, så att det är ju inte heller Johnny Depp.
Ja, men det kan ju också vara så här. Alltså det kan ju vara som Ron Jeremy. Han har ju ingen humoristisk mustasch, utan han försöker bara ha en jävligt snygg skäggfrisyr.
Men han ser också ut som en pingvin. Alltså det gör ju inte du. Du är ju en, vad ska man säga, en, alltså rent objektivt sett så har ju du rena drag. Jag menar, du har ju varit modell, du har liksom någonting som man skulle kunna säga, i alla fall i västerlandet, alltså är ju attraktiv. Alltså ditt utseende appellerar till folk. Och då blir ju mustaschen... Ja, men det är inte bara vänligt, det är ju liksom, det är ju bara, så är det ju. Det är ju faktum, ja, fakta på bordet.
Det jag försöker, alltså det... Jag har ju mustaschen för att jag tycker att den förhöjer mitt utseende.
Ja.
Så att jag försöker liksom ha en så snygg mustasch. Det finns inget ironiskt eller så i den. Problemet är att de flesta håller ju inte med om att det förhöjer mitt utseende. Utan min familj hatar mig.
Tycker de också? För det är intressant. Vi har inte kommit dit. För det är nästan det viktigaste. Alltså, näst efter tjejerna på Instagram så kommer ju ens fru. Ja, så är det ju. Och då undrar vi vad hon tycker.
Ja, hon tycker att det är jättejätte det är fult.
Okay.
Och hon får problem när vi pussas, när hon känner mustaschen. Det har hon ju gjort innan. Fast hon tycker det är obehagligt att tänka att det där var en mustasch som gjorde det. När det liksom som kittlar till eller sticker till. Nu, förut när det var liksom en mustasch som är delat skägg, ja, då var det en helt annan grej. Men nu reagerar hon på att känna min mustasch liksom.
Men vad tur att det viktiga för er relation inte är pussar, utan det viktiga är att man säger hej till varandra och smeker varandra ömt i köket.
Ja, just det. Ja, verkligen inte. Men, och sen barnen tycker såklart att det är jättefult. Men de kommer säkert vänja sig. Men, och sen, när jag träffar folk så här, Rut har ju börjat skolan. Hon hade inskolning onsdag, torsdag, fredag. Vilket gör att jag träffar liksom föräldrar och sånt där som... Kvinnorna liksom vill ju inte titta på mig. Alltså, och säger ingenting. Och om jag för det på tal så säger de så här, ja, jo, men det, jag har ju väl hört att det är populärt nu med mustasch, typ så här. Men inte ens någon som försöker liksom hävda att det är ett acceptabelt val eller så.
Men är det inte ens en vattendelare? Alltså bland kvinnorna, det här mustaschen. Nej. För att jag känner mitt långa hår och mitt utseende, det är ju en vattendelare. Det finns kvinnor som tycker att det är det hetaste som finns. De är så här, gud, jag kan ju få så här, gud, jag skulle vilja att min... Ja, typ. Fast hon i och för sig, hennes snubba har ju kort hår.
Hon brukar ju skriva liksom mycket olika sms till dig så här, om att du heter ditt långa hår. Så.
Ja, det var många år sedan. Det hände, ska jag säga.
jag tycker alltid när någon bild där man ser ditt långa hår så är Annika inne och skriver någonting.
Ja, men det är också en tydlig vattendelare hur som helst. Att det är så här, sen så finns det de som, om jag lägger upp en gammal bild på mig själv där jag har kort hår, så är det så här, då får jag alltid något DM där det är så här, ja, jag säger ju det. Gud vad snygg du var i kort hår. Oj, lalalala. Alltså att det finns, det är liksom två läger. Men du upplever inte att det är det när det gäller mustaschen. Där är ett läger.
Och så är det förmodligen med ditt långa långa hår så är det nog två läger bland männen också. De som föredrar långt och de som föredrar kort.
Ja,
mustaschen ser en väldigt tydligare könsuppdelning. Och jag tror att det är så enkelt egentligen att män älskar min mustasch för att den signalerar att jag bryr mig inte om liksom, att vara attraktiv inför någon kvinna.
Du är inget hot längre.
Jag är inget hot. Jag har liksom ställt mig helt utanför. Jag visar för alla män att nej, men jag försöker inte vara snygg inför någon tjej.
Som liksom, en påfågel som har klippt av sig den här exakt. Stora, vad det nu heter, påfågelgrejen.
Och alla är ju väldigt tacksamma över det. Ah, ja. Att det bara finns en påfågel mindre här i världen. Så därför så applåderar ju de det väldigt högljutt och intensivt.
Du är en kastrerad hankatt som går runt och bara myser.
Ja.
De andra hankatterna bara tittar förundrat på dig och bara, vad är det där för någonting? Ja, trevligt.
Exakt. Jag måste bara gå ner för trappan med bilnyckeln till Sara. Jag tyckte det var väldigt roligt att lyssna på Filip Fredrik.
Jag förstår det.
Senast. Jag har ju hört flera
gånger. Ni är många som tycker det.
Man hoppas ju alltid på att de ska prata om dig. Det var ett tag sedan. Jag tror man har gjort det två gånger förut. Då har de använt dig som symbolen för en så här ganska irriterande, väldigt medveten förälder som tycker sig veta allting om föräldraskap.
Ja, men det känns som att det är mycket Södermalm och Nytorget och sådär. Att
ja, just det.
Tror
exakt.
Att jag bor där.
Och den här nu senast fick man verkligen se ett lystmäte, för nu pratar de om dig säkert en halvtimme. Och det är ju många som har bett dig kommentera detta.
Ja, alltså jag har också hört att Filip upprepade gånger säger att jag har hög svansföring.
Ja, den här gången, för tidigare har de ju liksom sagt, alltså de har bara, jo men det, med all kärlek, vi gillar ju Nisse och så här, han får vara symbolen här. Men den här gången så blev Filip ganska irriterad när han tänkte på dig.
Ja, precis.
För att så här, Fredrik var ju så här, men vi kan inte vara så hårda mot Nisse, för vi vet ju ingenting om honom. Så här, Filip bara, jo, faktiskt så är det så att han har haft väldigt hög svansföring.
Ja.
Och gjort sin karriär på det här med föräldraskap. Så då har vi liksom rätt ändå att vara hårda mot honom och kritisera honom.
Jag har ju, vilket ju är oproffsigt då, för det borde jag har ju inte lyssnat på det här. Min fru har lyssnat på det och du har lyssnat på det. Och
men hon älskade det.
Alltså hon tycker att det är roligt. Alltså, alltså det blir ju så här. Det som jag känner, det är ju så här att det är ju jävligt. Hur ska man säga? Det är ju hedrande. Alltså precis som när man tänker sig så här Jörgen Mörnback eller Bosse Parnevik och sånt. När de imiterade olika personer back in the day, då var ju det en liksom som att man blev adlad. Det var en hedersbetygelse att man liksom nu var man en utav deras gubbar som de gjorde. Och det var elakt och liksom, men det var ändå jävligt så här tonsäkert och de satte någonting liksom. Så samtidigt som jag skulle vilja säga nu också att jag känner mig hedrad att det är kul, så förtas det lite grann av att det känns som att de inte har en aning om vem jag är. Alltså det blir som att Jörgen Mörnback ska härma Carl Bildt och så bara, vad roligt att ni är här allihopa som, och jag håller på med politik och det tycker jag är roligt. Eller att han typ så här snackar göteborgska, att han säger Carl Bildt, jag kommer från Majorna, jag är så arbetare, jag, lite så, att det är som att de typ tar mitt namn men de gör ju ingen imitation av mig. Det känns ju som att de bara tar mitt namn och sätter på någonting.
Ja, för det de sa var ju så här, dels att du är med i pappapanelen, det har du varit, ja. Så det stämmer ju delvis.
Det stämmer mer på dig tycker jag. Och Bingo, Rimer och Martin Timell och han Pa Modo från...
Jo, vi är ju fasta, men du har ändå hoppat in säkert 10-12 gånger.
Ja, jag har varit med det, har jag varit. Ja.
Så det stämmer lite grann. Mm. Sen bara att du... det stående skämtet var att du ringer SOS så fort någon verkar vara...
Men det är ju roligt. Alltså det kan jag ändå fatta. Men det är kul på... Alltså det är kul på någon annan. Alltså jag kan tänka mig... Jag kan inte komma på någon sån offentlig pappa som är så där. Det finns ju inte så många. Om man nu tittar, du och jag som är i den här branschen, det finns ju inte så många dömande pappor som det finns. Motsvarigheten bland kvinnor finns ju och har ju funnits ganska mycket. Där det är liksom, det är bara att gå in på valfri familjeliv eller vad som helst, eller kommentarsfältet. Fast i och för sig, nu när jag tänker efter, inte så många av de offentliga mammorna heller. Jag tycker att väldigt många är... Det är ju väldigt mycket idag som är...
Johannes Brost tänker jag på. Han sa till min mamma på, när hon tog en drink på någon restaurang med gravidmage, att hon inte kunde göra det.
Vilket jävla as. Mm. Johannes Brost, alltså, släng ut honom. Nej, men ja, jag tror att de är ju lite fel ute för att alltså föräldraskap idag i offentligheten är ju det har ju vi diskuterat på den, har ju gått från att vara någonting som ska vara mycket pekpinnar och så här mysigt ska man ha det, till att det idag är väldigt mycket så här är verkligheten. Jag tänker på Kniv-Lisa eller vad heter hon? Varda. Gud, jag tappade hennes namn nu.
Det hej, hej, Varda.
Hej, hej, Varda.
Louise Winblad.
Eller precis, hormoner och hemorrojder och så.
Det de kritiserar dig för, eller liksom som de tänker att ditt värv är, det är att du pratar om hur mysigt du har med barnen och hur bra du har med barnen. Mm. Och så pratar de, tänk om vi skulle liksom starta någonting där man pratade mer om så här, hur dålig man är som förälder och sånt. Mm. Och det är ju lite grann det du har gjort.
Ja, alltså, senaste det, sex år.
Pappapoddens tagline att vi ska prata om föräldraskapets skuggsidor. Mm.
Så att det känns ju på samma sätt som det känns. Det är lite som också om man går i högstadiet, för att liknelsen är ju ganska stor, för Filip och Fredrik är ju liksom de coolaste i högstadiet. Alltså om man nu tar analogin högstadiet, om man tänker så här medie Stockholm, så är det så här, det är få som kan slå dem på fingrarna i att vara coola. De är fruktansvärt framgångsrika, fruktansvärt rika. Alltså allt är ju liksom, det finns inte så mycket att säga. Och att man då blir upptagen i deras krets genom att de nämner vid namn är ju ganska coolt. Mm. Vilket jag upplevde när jag gick i högstadiet, när killarna i nian började få upp ögonen för mig. Men då kallade de mig för psykonisse. För att jag var lite så här galen och liksom sprang runt och skrek. Och var, så att det stämde ju. Alltså de hade sett mig och förstått vem jag var och gav mig ett epitet därefter. Alltså det är psykonisse, han är psycho. Och det är ju så här, ah, jag kunde köpa det, för att det var liksom, det stämde ju. Men här är det som att de har ju inte sett mig. De har ju bara ett namn typ. De har sett ett namn.
Ja, för de tänker också att det är jävligt viktigt för dig att dina pojkar har på sig rosa.
Ja.
Att de har kjol och sådär. För att grejen var ju också, för det är alltid det som har hänt, som föregår sånt här Nisedvalsnack hos dem, det är att Filip har haft ett nära Nisse Edvall ögonblick. Att han har haft chansen att bli Nisse Edvallsk. Här var det att hans son satte på sig klänning.
Ja, just det.
Men att Filip liksom inte kunde låta bli att visa att han tyckte inte det var så snyggt. Så att sonen ändrade sig då. Och han kände liksom hur... Jo, men och då var det en grej att om han då hade... Om sonen hade... Alltså, han hade varit så nära att få en avsugning av en man... Som här, för att om sonen hade fortsatt ha på sig klänning så hade han fått en fet avsugning av dig, Filip alltså. men nu fick han inte det.
Ja, men det är ju spännande. Alltså, allt är ju väldigt roligt. Det vill jag liksom inte ha, det vill jag inte säga emot. Men det är ju lite konstigt att, det känns ju bara som att, det känns som att man bara är ett namn helt enkelt.
Ja, men det blir väl så här att om det hade varit väldigt nära Nisse, en roast, då hade ju du kunnat bli förbannad och också smickrad på ett annat sätt.
Ja,
som
det.
De då hade haft koll på liksom ditt värv.
Ja.
Att det hade blivit närmare.
Ja, nu,
men det var bara roligt att höra att de säger ditt namn så många gånger, tycker jag.
Ja, men det är ju, alltså på ett sätt är det ju positivt. För det blir ju, all uppmärksamhet säger de ju, är ju liksom bra uppmärksamhet. Så att det, på så sätt så är jag väl evigt tacksam. Även om de kanske har en liten skev
men
bild.
Men man vill bara att de skulle vilja, att man vill att de skulle höra förra avsnittet var det var när du sa till din familj att du skrek jag hatar den här jävla fittfamiljen.
Men det kan jag ju säga då. Eftersom de uppenbarligen inte lyssnar på det här podden, så kan jag ju säga det. Alltså ni som lyssnar som tyckte det här var lite märkligt, ni får gärna mejla dem då med en länk till det avsnittet.
Ja.
Så kan de ju få lyssna på det och så får vi se.
Ja, men säg så här, Nisses stora grej vad gäller att skildra föräldraskapet är att prata om sina olika sammanbrott. Och det första var när han skrek om mackfittor när hans son ville ha en macka.
Ja, just det.
Sonen var då i 3-årsåldern. Och det senaste exemplet var när han skrek till sin familj att han hatar den här jävla fittfamiljen. Ja, det skulle vara bra om de fick reda på. Om de kan kommentera det nästa avsnitt.
Jobbig
så
är bara
mejla Filip och Fredrik @ podd Fan.
Det där hittar du bara på.
Jag trodde jag skulle ha det i muskelminnet, men jag bara började säga att
du skulle varför skulle du ha deras mejlades i muskelminnet?
Nej, för jag lyssnar ju alltid på deras podd. Vänta, jag måste kolla upp det här nu, för ni måste nästan göra det här. Jag vill så jävla gärna att de ska få höra det. Inte liksom att vi har någon som helst agg mot dem, för att vi tyckte ju som sagt det är roligt att de nämner Nisse, men bara att de ska få reda på det och få reagera på det här med jag hatar den här jävla fittfamiljen. Ja, så de kommer älska det. podcast@podff.com, alltså podcast@podff.com. Mm. Jag kan mejla till David Mer, som är min gamla skolkompis, som klipper deras podd, och så mejlar ni till det här jag sa. Vad sa jag då? podcast@podff.com.
Det känns märkligt om jag mejlar. Hej, det är Nisse. Jag är en värdelös pappa. Lyssna på det här. Det känns konstigt. Så det får gärna andra.
Ja. Vi borde egentligen klippa ut det.
Det är mycket du vet att jag ska göra nu. Det är söndag kväll. Jag dricker ganska mycket gin och tonic.
Nej, men jag tänker att jag kan klippa ut det, men så att man har en liten soundbite.
Men vad skulle skicka till? Man skulle klippa ut det och bara ha det hemma.
Nej, så att alla kan skicka den här så vi verkligen går fram.
Jaha, men du menar klippa ut det från våran podd? Jag trodde du menar att skulle klippa ut från deras podd någon
dag. Nej. Nej, men skitsamma. Skriv bara till dem om hur Nisse brukar prata till sin familj. Och det här med ringa socio är så roligt, för att det är någonting som jag alltid går orolig för Nisses skull, att folk ringa socio och anmäla honom.
Jag har ju fått en del sådana mejl om hur jag ska göra, och det får jag ju fortfarande, vilket är intressant att det är folk som lyssnar på avsnitt som var för typ flera år sedan, som är så här, jag fick ju något häromdagen när det är så här, jag tror att Nisse har Asperger.
Ja, men det såg jag.
Jaha, och det var ju liksom, det var ju hur jag var för 5 år sedan typ.
Hon var väldigt noggrann med också att hon inte, alltså hon hade själv Asperger, och man kan vara välfungerande, men du har Asperger. Det var någon psykolog för några år sedan som var skitorolig och sådär. Så att
vet du vad jag gjorde idag apropå CP-skada då?
Säkert något jävligt dumt.
Nej, men jag råkade köpa fel hamburgare till mannen på en fotbollskupp.
Eller
jag råkade ha på rostad lök på den, han ville inte ha det. Och då gick jag direkt till en kille som stod... Det här är så sjukt. Jag är så sjuk i huvudet ibland. Så gick jag till en kille som stod och precis hade beställt en hamburgare. Jag kan inte berätta det. Och så frågade jag honom om... Fan, jag gjorde fel till min son. Jag råkade... Alltså, mannen, du får inte nu... Du får inte sen säga att jag gjorde något dumt. För jag vet att jag gjorde något dumt.
Ska jag inte säga det?
Nej, du får inte...
Jag kommer ju verkligen tycka det. Känner redan nu.
Ja, men... Så sa jag till honom så här, jag kom med min lite trötta hamburgare som hade liksom var gjord för 5-6, kanske 10 minuter sedan.
10 minuter sedan,
ja. Men inte vet jag, typ så.
Vänta, den här personen som du kom till, var det en barn eller vuxen?
Det var en vuxen. Ålder? Det var en vuxen. Ska du ha rostad lök på din? Ja, sa han. Kan inte du byta, för jag gjorde fel till min son. Jag gjorde det här med rostad lök på. Och då tittade han på mig och så bara, nej, men jag tror jag avstår. Och då sa jag, och så tänker jag så här, gud, jag får inte få ett utbrott. Och sen så gick jag bort typ en halv meter och så här, helvete! Och så kastade den här hamburgaren i en papperskorg skithårt och så gick jag därifrån.
Jag kan inte...
Men det är så sjukt, för det är också så här, jag är ju, jag gick runt i något, jag hade ju mitt jävla plysch Adidas ställ på mig, hade mitt långa hår, hade en jävla keps på mig, så det är inte som att man inte sticker ut. Alltså det är liksom... Det var inte som att han sen inte såg mig resten av dagen när jag gick runt där och bara, gud, där är den där CP... Nej, jag får inte säga så.
Livrädd.
Ja. Jag hoppas det. Jag hoppas mer att han blev livrädd än att han blev bara tyckte att jag var helt sjuk i huvudet. Gud, jag hatar
mig. Jo, man blir väl livrädd för att du är sjuk i huvudet.
Jag hatar mig själv.
Men det är otroligt hur långt, alltså, det är väl så här termodynamik i Sandra Uvesats, så jag kommer väldigt långt med mannen då, så här, ta vad du vill, du behöver inte äta någon rostad lök fast jag betalat 70 kronor för en hamburgare.
Jag kastar den i papperskorgen.
Men jag kastar den och är hotfull mot någon pappa i kön och försöker dumpa din gamla hamburgare på honom.
Jag är så dum i huvudet. Istället för att bara äta upp den själv, för jag vet ju också att jag hade ju lågt blodsocker, det var ju därför jag var så jävla arg, så att jag kan inte bara äta upp den här hamburgaren. Alltså det bästa hade varit om jag tog hamburgaren, ställde mig i kö och började köa efter en ny hamburgare till Manne och liksom åt hans hamburgare samtidigt.
Ja, verkligen. Men hur slängde du den då?
Hårt. Alltså
hårt
i papperskorgen.
Ja. Hårt.
Ja, hårt. Riktigt hårt.
Ja. Nej, jag kan inte.
Det är så roligt. Jag hade verkligen inte tänkt att berätta det där innan. Jag tänkte så här, det här, jag orkar inte berätta det här. Men så gjorde jag det i alla fall.
Nej, jag tyckte att det var jätteintressant, särskilt i ljuset av Filip och Fredrik. Alltså jag är så här glad att Filip och Fredrik inte hört talas om mig.
Ja, det finns ju en del teorier från både som har kommit till mig på Instagram och från min fru, att de på något vis lite grann har blandat ihop oss.
Det tror jag inte. Man vet ju inte om jag är heller.
Ja, men jag tycker också det är konstigt, för jag har ju träffat Filip. Ja. Jag har träffat Fredrik också. Jag har ju varit gäst i deras program och Filip har gästat mig i deras program. Så att vi har ju träffats. Så att det känns ju lite märkligt om de skulle tro att vi var samma person. För så lika är inte du och jag utseendemässigt. Det kan man inte säga.
Jätteolika. Jag har bara träffat Filip och Fredrik online på elitlistan för 10 år sedan. Mm. Och då skrev jag väldigt liksom olagliga saker om olika droger och orger och sånt. Ja. Så du kan inte tycka att jag var så himla duktig.
Nej, märkligt är det i alla fall. Gud, nu har jag vallningar och det är inte klimakteriet.
Fast nu kan du se det som att fan vad bra att jag håller på att hota pappor och försöka dumpa hamburgare på dem och kasta hamburgare hårt och skrika på fotbollsplanen för att det är det som behövs för att jag ska komma bort från kikarsiktet från Filip Hammar.
Ja, men det deppigaste är ju om i det här, det är ju om Filip Hammar sossanmäler mig.
Att han tar ifrån dig barnen. Ja. Och att han börjar ta hand om Joel och Manne, och att Manne börjar älska rostad lök och på sig klänning.
Ja. Aj, fy fan. Usch, vi går vidare.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Jag tänkte på en grej att generellt, det är ju olika familjer såklart, men generellt sett så är det ju så att vår föräldrageneration, de uppnådde en högre materiell standard än vad deras föräldrar uppnådde.
Just det.
Som liksom klättrade. De tog sig lite längre.
Men det är väl som att de är väl kulmen på någonting? Är det inte så?
Jo, jag vet inte exakt när det kulminerade, men...
Man brukar väl säga det. Jag menar, vi har, om vi pratar om urbaniseringen. För ganska länge, om man läser Ivar Los böcker till exempel, så är ju ganska länge, ta analfabeten till exempel som handlar om hans pappa. Då handlar ju, var ju allting var ju likadant jättelänge. Att man såhär, barnen föddes, som tog över den lilla täppan och djuren, och sen så dog de, och sen så fortsatte det så i generation efter generation. Sen helt plötsligt någon gång där på 1800-talet så hände det ju någonting och folk började flytta in till städerna, som man kan läsa i Per Anders Fogelströms böcker. Och sen så byggdes ju upp någonting, välfärdsstaten. Och det är ju egentligen våra föräldrars föräldrar. Alltså man tänker sig de som var, alltså de här 20-talisterna som verkligen, de som började av nu. Det var ju de som var föräldrar till våra föräldrar. Och det är ju våra föräldrar som njöt alla frukterna, som alla fick ta studenten, det var liksom härlig inflation, man kunde liksom bli vad som helst, det fanns jättemycket jobb, det var efterkrigstid, alltså allt var mys och pys och så vidare. Så är ju vi den här generationen efter dem, som ju får det mycket sämre.
Exakt, och det är ju en generell tendens, det finns ju såklart i vissa fall så... har ju vi kompisar som har stora förmögenheter medan de växte upp liksom fattigt. Så det är ju såklart inte alltid så, men det är ändå den generella tendensen. Ja. Och i mitt fall så är det så att mina föräldrar, de drog in mycket mer pengar än vad jag gör och erbjöd en helt annan materiell standard än vad jag kan göra till mina barn.
Just det.
Och det har varit som ett liksom, någonstans gnagande dåligt samvete för mig. Tills jag insåg, förra veckan så insåg jag att vi ger någonting annat till våra barn, vår generation. För det är nämligen så att jag var på Ångaloppet, mitt livs första swimrun. Alltså i Nyköpings skärgård så springer man som en amfibie. Man springer i skärgården på klippor och sen så hoppar man i och simmar och sen upp och springer och sådär. Du förstår principen.
Jag förstår. Eftersom det här är swimrun-podden så måste jag fråga vilken utav de olika... Jag tittade på hemsidan för det här Ångaloppet och då fanns det olika liksom... Vad heter det? Man kunde springa olika typer av lopp.
Ja, olika klasser.
Ja, olika klasser. Men jag förstod inte vilken du hade sprungit eller gjort.
Det hittade du inte mig där?
Nej, så mycket sökte jag inte. Jag bara läste...
Såg du inte en guldmedalj fästad kring mitt namn och min lillebror?
Nej, jag såg inga namn alls. Jag såg bara lite kort brief summaries av de olika klasserna. Att det var så här,
okay.
Man kunde springa så här mycket och så simmade man så här mycket.
Ja, nej, men det finns olika. Det finns 11 kilometer och 22 kilometer. Och Johannes och jag körde 11 kilometer.
Ja.
Tyvärr så hela vår startgrupp sprang fel.
Hela startgruppen?
Ja, så att det blev kortare för oss. Typ en kilometer kortare.
Ändå underbetyg till arrangörerna om hela, en hel startgrupp springer fel.
Ja, jag vet, men alla andra startgrupper klarade sig jättebra. Så jag vet inte, jag och Johannes hängde bara på någon som låg framför oss. Jag vet inte exakt hur det gick till. Men vi sprang fel och då gjorde de det smart att de sen döpte om oss till 11 kilometer kort. Så vi fick en egen tävling. Och den lilla tävlingen vann jag och Johannes.
Är
och
det är
första tävlingen vi någonsin har vunnit. Ja. Och därför frågade du så. Men så fanns det också
kilometer kort.
Ja. Men sen så fanns det också familjelopp.
Att
och det var Iris var med i det. Iris och jag körde. Det var ganska långt. Det skulle vara typ 3,3 km. Men vi fick upp 4 km och det var tre simsträckor och sånt där. Och då förstod jag när det var väl egentligen när Martin, min svåger, Moas, alltså min systers man, anmälde alla sina barn till olika familjelopp. Och han betalade typ 1600 kronor.
Men pengar är inget, det är inga, det är så, man är snarare en objekt.
Nej, men då förstod jag att det är inte bara liksom hans pengar. Jag betalade också pengar för att Iris och jag skulle köra. Utan det jag förstod var att så här, det är så kännetecknande för vår tid och vår föräldrageneration att det så himla viktigt att det finns olika familjelopp i Ångaloppet som är välbesökta och att föräldrar är beredda att betala exakt precis hur mycket som helst.
Ja, just det.
Förr i tiden så hade det varit så att pappa ska springa ett lopp. Antingen är du ensam hemma eller så står du liksom beredd med bananer och handduk och tar hand om mina sura kläder typ.
Just det.
Det vi ger våra barn, det är ju vår tid faktiskt,
ja.
Och vårt engagemang. Att vi vill ha mer om exakt precis hela tiden.
Just det.
Dagen efter Ångaloppet då, som gick väldigt bra. Jag var skitnervös innan eftersom det ändå var så pass strapatsrikt. Att jag skulle göra Iris avskräckt eller något sånt.
Men om man passar lite där, hur är din simteknik? Ja. För simning känns inte som att det är någonting som du ägnar allt för mycket åt.
Nej, den är ju usel.
Ja. Men fick du blodad tand där? Känner du nu att nu ska jag börja simma?
Ja, det känner du.
Ja.
Ja, men så här
det ska inte sticka under stormen. Det blev en sån.
Johannes och jag bröstsimmade.
Ja.
Och det är ju väldigt dåligt i swimrun-sammanhang att vara en bröstsimmare. Och i triathlon-sammanhang. Alltså det finns ju de som gör det. Alltså man ses som liksom jordens avskum. För man tar mycket plats i vattnet och man är bara allmänt dålig och långsam.
Är det sant här att i USA lugnt får barnen lära sig att kråla från början?
USA vet jag inte, men i Australien är det garanterat så. Och Australien är de främsta simmarnationen.
För det är ju lite märkligt. Jag vet inte, alltså det måste ju vara någon slags... Det känns väldigt linggymnastiket att vi simmar bröstsim på det sättet vi gör. För det kan ju inte vara det smidigaste sättet att ta sig fram i vattnet på. När man ser de som krålar som är duktiga så är det fan så mycket... Ser fan så mycket mer vad heter det?
Det här är ju en diskussion som pågår väldigt mycket nu. Har du hört det? Pratar om Studio 1 då och då så här, om vilken simsätt man ska lära ut.
Nej, det har jag ju missat helt.
Nej, men det här, det är faktiskt, på riktigt så har det varit en väldig så här, diskussion. För att krål sägs vara lättare att lära sig och att det är mer energibesparande dessutom.
Ja, för man ser ju på en manne, hans naturliga instinkt med sina bakben är ju att sparka.
Ja.
Alltså vad heter det? Du fattar vad jag menar. Inte att göra liksom de här helikopteraktiga simtagen som vi tar liksom.
Ja, det är en märklig grej. Men i alla fall så är det så att jag fick blodad tand. Och delvis för att trots att jag simmar oftare så var Johannes bättre på simmen än jag. Vilket gjorde att han kom upp ur vattnet efter varenda simsträcka typ 50 meter före mig. Fick stå och andas och få ner pulsen. Mm. Och dessutom var han, när jag kom upp i vattnet var jag skitotålig och ville dra iväg. Så att loppet blev mycket härligare för honom att han fick komma ner i puls. Medan jag liksom arbetade hårt hela tiden och hatade livet och så.
Men det måste vara, man måste vara jävligt duktig simmare för att dra ifrån jättemycket. För jag menar 50 meter, det är ju ganska mycket i simvärlden. Men det är ju inte asjobbigt att ta ikapp om man joggar. Alltså det är klart att det är jobbigt att ta ikapp. Det är alltid jobbigt att komma ikapp folk. Men 50 meter är ju inte... Det är ju inte asjobbigt.
Nej, men det är ändå en stund att, stå, att den ena står och vilar och den andra aldrig får vila.
Ja, ja, självklart. Jo, om den står och vilar och väntar. Men jag tänker om den börjar springa direkt. Och sen så ska man liksom nöta sig ikapp den. Ja.
Nej, nej, det är möjligt. Ja, i alla fall så gjorde det att jag blev tvungen att lära mig simma. Men det här familjeloppet då, kort, det blev så bra för att jag liksom hade pratat med Iris innan om att så här, vi kör fri fart efter sista simsträckan, men innan det så ska vi ha låg puls och må bra och så här. Och sen så var hennes kusiner med, så det var ett stort gäng som höll ihop och så och körde det ganska lugnt.
Ja.
Så att det gick bra, trots att det hade ju kunnat gå åt helvete. Du tänker alla skräcksnar snubbla på en rot, ligga och skrika i vattnet, att man inte vill mer, du vet så här.
Ja, gud, mycket sånt.
Men det gick bra. Anledningen till att hon ville vara med, för först sa hon blankt nej. Sen när hon fick reda på att man fick en visselpip och en badmössa om man är med, då sa hon ja. Och det är ju konstigt, för då tänker man så här, så okej okay, så att vi har sämre materiell standard nu än vad mina föräldrar hade, men inte så jävla dålig så att de aldrig får någonting. Det är ju känslan man får om det så här, aldrig i livet att jag är med i swimrun. Så bara, vad får man en visselpip och en badmössa? Då är det klart jag är med. Då kan man tro att hon har det rätt påvert.
Ja, kanske.
Men nästa dag så gick vi till Kolmården. Uh-huh. Återigen en sak som så här, var med sina barn på deras villkor, att se världen med deras ögon, vad kan de tänkas är roligt. Och sen ska jag tycka det okej, okay, fast det är deras intresse som ska styra vad vi gör. Vi har ju varit på Kolmården kanske 50 gånger. Jag var på Kolmården en gång under min uppväxt. Våra helger var ju att vi gjorde det som mamma och pappa tyckte var kul.
Ja, just det.
Och ibland så tyckte vi också att det var roligt. Alltså museirunder till exempel. Det var så här, kunde vara kul. Alltså man minns ju någon rolig sekund från de här. Men mest var det ju fruktansvärt jävla tråkigt. Mm. Att hänga på typ moderna museet eller så här. Det var ju vidrigt trist. Sen skulle man sitta på någon restaurang där man skulle sitta ett länge och äta lunch. Eller så var vi i Svampskogen. Och där har jag ju fantastiska minnen. Så här, från pappas lammsteksmackor och tävling, att man fick, den som hittade första svampen fick 5 spänn och så här. Men det var också ofta jävligt tråkigt, och framförallt så var det ju liksom att det var deras intresse, och så fick vi hänga med i deras värld.
Mm.
Och ta till oss det vi ville. Men den, jag tror vår generation så här, sämre materiell standard, men vi lever livet genom barnen på något vis.
Ja, lite grann så.
Är det på gott och ont förstås. Men helvete vad mycket roliga grejer de får göra.
Ja. Ja.
Till och med om de inte vill ha rostad lök på sin hamburgare så slipper de det.
Ja, och då får en annan vuxen ta smällen för det.
Mm.
Hörru, jag känner att den här GT, nu börjar den liksom sjunka ner här. Jag börjar gå in i någon slags dvala. Jag måste nog fylla på med lite nachos, tror jag.
Okej.
Okay. Och det är dåligt i podd sammanhang att äta knapriga nachos.
Du måste sluta podda nu för att kunna äta nachos.
Men jag tror det. Jag tror inte att någon lyssnare vill höra mig äta nachos. Tror du att
det? Jag tror inte jag heller. Men får jag bara fråga, hur länge ska du fortsätta? För jag har fattat dig som en ganska återhållsam person. Det var därför du så förvånad att du satt och drack klockan strax efter 3 en söndag.
Nej, strax hur länge 3, kommer du fortsätta med det? Halv 5 var väl ändå när jag gjorde den. Hur länge jag kommer fortsätta med det här? Ja, det här är nog sista dagen. Nu, imorgon börjar Manne skolan, och så att nu är det nog en helt vanlig vecka vi har framför oss. Eller så är det så här att jag och Lee kommer att typ, för vi ska vara med Manne, han ska ju börja en ny skola nu helt, och vi ska vara med här i skolan. Det kan ju vara så att vi måste debriefa lite på kvällen över ett glas vin och sig på Ballefjongen, det vet
man. Ska ni vara med båda två samtidigt?
Ja, imorgon ska vi vara det.
Bara första dagen.
Ja, precis. Och så, det känns som att
ja. Ni kan ju också vara fulla i skolan.
Just det. Då kan vi
det blir roligt om någon är förbannad på dig på förhand. Så här, man pratar i lörrummet. Nu kommer den här genusjäveln i Sedvall. Han kommer säkert ringa SOS för minsta lilla bäst för sköter. Gud vad jobbet där ska bli. Sen kommer du full. Och folk är utprat. Det blir jättekul kontrast.
Det är roligt då att, det är, att man, tänker, man brukar prata om så här hög fallhöjd ju. Men för mig, jag har någon slags inverterad fallhöjd då, eftersom folk är arga på att jag är så jävla präktig. Så att om jag, kan, jag har lite carte blanche att göra vad jag vill, för att folk kommer bara bli så här: fan vad härligt att han har spårat typ, eller något.
Ja. Innan jag släpper det måste jag bara fråga hur det har gått med Sims, eller vad heter det?
Sims?
Var det Sims?
Alltså Minecraft. Är det det du menar?
Ja, just det, precis.
Nej, men jag hade faktiskt så mycket olika deadlines och grejer som jag var tvungen att göra i veckan. Så jag hade liksom inte såna här diffusa arbetsuppgifter som man kunde skjuta på framtiden. Jag hade faktiska saker där folk förväntade sig grejer av mig. Så jag kunde inte alls i samma utsträckning ägna mig åt det. Och sen är det väl lite grann så här, nu har jag ett fungerande hem och jag har liksom en höns och jag har, alltså allting bara rullar på nu. Så att nu är ju nästa steg är väl att utöka verksamheten på något sätt så att man kommer upp ett snäpp till. Men just nu så är det väldigt liksom, man går in och hugger ner lite av träd och kikar lite och bara skördar lite vete och sådär. Att man liksom, man skördar väl kanske inte vete, man skördar väl, jo vete skördar man ju. Och så gör man mjöl av det. Exakt.
Ja, men vad skönt. Så det är lite mer normaliserat.
Ja. Så är det.
Härligt. Hörrni, tack snälla för uppmärksamheten. Maila oss på nisseochmanne@gmail.com. När ni har mailat Filip och Fredrik på vad sa vi nu då?
Ja, det var du som sa.
podcast@podff.se.
Nej.
Jo.
Var det?
Vi ska kolla här.
Är det med muskelminnet?
podcast@podff.se. Jo, det stämmer. .com. podcast@podff.com. podcast@podff.com. När ni mejlat Filip Fredrik, då mejlar ni oss att det är gjort. Tack snälla för det och tack snälla för uppmärksamheten. Hej då!
Hej, hej!
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.